Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till vad som kan komma att bli ett rafflande diskussionsavsnitt. Titeln på avsnittet, som i alla fall arbetstiteln, det är vad ska en förlovningsring kosta? Och det har rört upp känslor hos er kära lyssnare och även hos oss som sitter i studion. Och då har jag med mig Hanna, Magpie Memoirs. Du ser väldigt skeptisk ut.
Jag tycker att vi var de som var minst känslosamma. Men aha, det kanske var för att vi fick så översvallande reaktioner från alla andra.
Ja, sant. Men jag har ju fått mycket känslor när jag har läst. Jag ägnade mycket tid igår åt att vara förbryllad.
Ja, och jag ägnade mycket tid åt att lugna och att lova att ventilera lyssnarnas läsare live. Ja. Eller lyssnarnas tankar live. Så ska vi säga.
Ja, du har lugnat lyssnarna.
Ja, ja, ja.
Ja, okej. Okay. Spännande.
Mm.
Men då, innan vi går in på allt det här spännande då, så måste jag fråga dig, Hanna. Vad ska en förlovningsring kosta?
Jag hade ju faktiskt, jag är ju både förlovad och gift. Och jag tänker ju inte på det som en förlovningsring och en, jag tänkte på det som en wedding engagement stack, kanske.
Mm.
En kombo, för de hör ju ändå ihop. Och sen betalade ju jag för mina ringar själv. Och så fick min man betala för sin ring. Och jag tänkte nog inte på vad det skulle kosta eller så. Utan jag visste ju typ vilken ring jag ville ha. Och sen fick jag lösa det i efterhand. Sen var det ju så här. Ja, hade jag haft obegränsat med pengar kanske jag hade köpt ännu större diamanter. Men liksom, det sved såklart. Men jag, det var inte så att jag satt och jämförde prislappar.
Nej.
Jag satt och jämförde safirer, men inte prislappar.
Hade du en tydlig budget?
Nej.
Nej? Okej. Okay. Men du hade en tydlig idé av vad du ville ha för ring? Ringar?
Ja, och jag visste ju typ vilken ring jag ville ha. Och då hade jag ju sett vad den kostade. Så jag visste att jag ville ha den ringen. Så jag var typ redan... Du vet, man vet i vilken härad man kommer hamna.
Mm. Precis. Och sen så har jag en fråga till.
Ja.
För du är ju nu även alltså, självutnämnd rådgivare.
Ja.
Inom förlovningsringköp.
Ja.
Mm. Så vad skulle du svara någon som tog kontakt med dig och frågade vad bör en förlovningsring kosta?
Jag skulle säga först och främst kika på vad, hur du känner inför budget och så här, vad som är möjligt. Och sen egentligen mitt viktigaste råd är fria aldrig med en ring utan fria med en dummy och sen så har du bokat ett möte i ett showroom. Om du inte har specifika, alltså om du inte har fått en specifik ring i den här storleken med den här stenen så kan det vara väldigt risky. Men om man fått lite mer subtila hintar så tycker jag att man men då kan man ofta zona in på att jag bara, men det där ser ut som Emma Engelbert style eller det där är mer Sandberg. Och så tycker jag rådigt att du borde gå till någon av de här juvelerarna. Och så kan man ju också så här, man kan ju, killar bara, vad kostar en ring? Jag bara, hur långt är ett snöre? Du kan ha fått slätt guldband vintage för 1500 kronor eller 2000 kronor. Köper du en stor diamant så finns det liksom ingen övre prisbild. Och snittet fick jag lära mig när jag var och hälsade på Lasse Guldsmed.
Mm.
Är ju idag att vi lägger kring 50 000 är ganska vanligt att lägga på ringar.
Ja, det är deras snitt.
Ja, för det här är en butik i Stockholm, en lite finare guldsmedsaffär, så här klassisk guldsmedsaffär som ändå säljer. De har både egna varumärken, ett eget varumärke och säljer lite andra.
Det är ett väldigt högt snitt skulle jag säga.
Ja, och de sa ju också att det har höjts med tiden.
Okej, okay, alltså
de senaste åren så har de sett att det har alltså ökat.
Senaste 5 åren eller senaste
20 år?
Senaste
2-3 åren. Alltså snarare 5 än 20.
Va?
Ja, för att vi är mer inspirerade vid USA där ringarna är större.
Aha, vad intressant.
Så nu har jag ju absolut inte svarat på din fråga vad jag tycker att en ring ska kosta. Däremot så tycker jag att för många är ju vigselringen det första äkta smycket man köper.
Mm.
Och det är väldigt lätt att om man inte är som du och jag, julgranar, för att använda Sirons uttryck, går man lite petit, för allt är ju större än ingenting. Men har man väl köpt ett smycke så kanske man blir intresserad av att ha någonting annat. Man kanske får en morgongåva, man kanske köper till sig, unnar sig själv en push present eller en present när man får en promotion på jobbet. Och det är lite tråkigt om alla framtida smyckesköp du gör kommer att liksom överskina dina vigselringar.
Mm.
Det vill man helst, jag tror att man helst vill undvika det. Och det kan även vara så att man köper, du vet, ringar utan sten eller bisch eller silver som är stort. Och då kommer, om du köper typen, för att ta en av ringarna i din kollektion, en tiny diamond ring.
Mm.
Den kommer försvinna och se ut. Och det är lite synd. Så att, står du och väljer mellan två diamantstorlekar och har råd att ta den större. Det ska nästan kännas lite obehagligt stort. Gå för den större.
Mm. Ja, jättebra. Du går redan in på tips här.
Ja, förlåt. Jag säger, sträck din budget med, till en större sten. Punkt.
Mm. Jättebra. Det är som växthus. Alltså man väljer tydligen alltid en storlek för litet växthus när man köper till trädgården.
Mm,
det har jag hört. Från både säljare och de som sedan har köpt växthus.
Okej, så det är inte bara säljarna som säger
nej.
Okej.
Mm. Ja, utan ta alltid storleken större om man har råd.
Samma med minne på telefonen. Köp alltid den med mest minne om du har råd.
Precis så. Men jag tyckte att du svarade väldigt bra på frågan. Nu pratar du väldigt länge. Alltså på att, nej, men det var väldigt bra. Men jag tänkte bara på det här med vad du skulle svara någon som tog kontakt med dig och frågade vad den kostade. Och så sa du så här, men vad, hur långt är det snöre? Men jag tycker ändå att du gav en väldigt bra, alltså det här att men, gå och titta hos de här märkena och så vidare, eller guldsmederna, för att någonstans här börja få en förståelse för vilken typ av ringar gillar jag och vad är det för prisklass?
Precis.
Alltså så, för att det, vilken ring får man för 5 000 kronor, vilken ring får man för 10 000, vilken ring får man för 15 000? Och så där någonstans hittar man ju kanske. Så att jag tycker ändå att det har varit väldigt bra.
Jag får ju också många killar som hör av sig så här, får jag någonting vettigt för 20 000 kronor?
Precis, en jättebra fråga.
Vilket man kan svara, du kan få en jättefin ring för 20 000 kronor. Vill du ha nytt så får du inte någon stor maffig solitär. Kan man tänka sig att gå vintage kan du få otroligt spektakulära grejer för 20 000 kronor. Då kanske man ska köpa för 15 och renovera. Och du kan absolut få ett fint eternity band om det är det du vill ha. Men det är liksom, man får ändå kompromissa med vissa. Men 20 000 kronor är inte en dålig budget. Du får någonting fint.
Mm, precis. Men på ett sätt så är ju det här dilemmat lite samma som andra ekonomiska dilemman i en relation, tänker jag. Alltså till exempel, hur mycket får ett par skor kosta?
Mm. Alltså det är det någonting du känner dig själv upplevt?
Ja, verkligen. Men även, vad får en semester kosta? Alltså, och här nu lite i mitt så här manus här. Jag har förberett mig ovanligt väl för det här avsnittet, för jag tycker att det är ett ganska svårt ämne. Men jag tänkte ändå dela att liksom, jag och Björn har ju väldigt olika alltså, syn på vad saker och ting ska kosta.
Mm. Och det, han köper mycket dyrare skor än vad du gör.
Ja, precis. Nej, men alltså, vi har ju någonstans kommit fram till att när han köpte en bilstereo till sin då, någon Volvo, alltså vi snackar då på 90-talet, då kostade den 30 000.
Fakt, i dagens pengar?
Ja! Och jag är så här, men skämtar du?
Ursäkta svårdomen.
Ja, men precis. Alltså för mig är det helt ofattbart.
Men Jimmy alltså, är ju likadan. Och också bara, men jag köpte ett nytt avgasrör för 5 000 kronor. Men ja, tycker jag är helt orimlig när jag snäpper snittblommor för 400.
Ja, ja. Och, nej, men precis. Och han, alltså, ni som lyssnar på Smyckespodden vet att jag gillar fina kläder. Och liksom någonstans som tur är har vi börjat konvergera nu. För att jag är ju inte särskilt konflikträdd. Alltså, snarare är jag rädd för att ha olösta konflikter. Så kan man väl säga. Så att
vi gillar inte att gå och dra på saker. Varken du eller jag. Det ska lösas här och det ska lösas nu. Och man ska inte tänka efter för mycket under tiden.
Men där har jag också lärt mig, alltså precis som att ens ekonomi kanske konvergerar lite grann, eller ens ekonomiska syn i alla fall. Mm. Om man diskuterar och så liksom börjar man ju förstå varandras synvinklar och så inser man så här, ja men jag kan hålla med Björn här, vi kan spara lite här, men han också har börjat inse att köpa en riktig ulltröja och inte en syntettröja, alltså då håller den länge och man blir faktiskt varm.
Ja.
Alltså så. Så han har också lärt sig lite grann.
Mm.
Väldigt, väldigt nöjd över. Nu tappar jag tråden.
Men par, ekonomi, diskussion, ringar, konvergering.
Ja,
det var någonstans där du skulle landa.
Ja, precis. Men jag tappar bort mig, men jag tror att ni förstår poängen i alla fall.
Mm.
Men med förlovningsring då, för att gå tillbaka till det.
Mm.
Problemet är att här handlar det ju om, alltså, vad är vår kärlek värd? Det är ju det som är den stora frågan. Och nu sitter du och sprätter med fingrarna här. Och,
Ja, men, för det här är så intressant. För nu ska jag faktiskt ta det här DM:et då. Som jag fick från en kär skata som är flitig lyssnare och läsare. Och då säger hon så här. Förlåt, men jag har så otroligt svårt för det här med vad den får kosta och vad den ska kosta. Vi lever i ett modernt samhälle där vi kvinnor vill vara jämlika. För mig innebär det att var och en köper sin egen ring för så mycket pengar man själv vill investera. Förr fick kvinnor en morgongåva för att ha någonting att leva på om mannen dog, eftersom hon var omyndig och inte fick äga typ fastigheter. Det var också därför brudens far gav bort sin dotter genom att leda henne till altaret. Och allt det här verkar vara tillbaka via amerikanska traditioner och är fyra steg tillbaka för jämställdhetssymboliken. Du kan kalla mig oromantisk och kall, och det är jag säkert. Det tror jag inte alls att du är. Men jag tror att förväntningar, särskilt outtalade, är en säker väg mot oromantisk stämning. Snälla, sätt i kontext varför en ring ska kosta 3 månadslön när ni pratar om det. Det är det yttersta tecknet på att man är underställd sin man och inte kan försörja sig själv.
Oj!
Jämställdheten startpunkt snarare än mål. Förlåt min upprörda ton, men jag vill inte att vi ska backa från några nyvunna rättigheter och skyldigheter.
Nej, så det är jättebra, för nu har hon liksom satt också tonen för vart vi måste ligga i den här debatten.
Ja, och jag tror då, för det här var intressant, jag har nog inte tänkt på det så, men det här att en ring ska kosta ett visst antal månadslöner, det är ju för att kvinnan ska kunna panta den och försörja sig själv om hon blir lämnad.
Är det det som är historien?
Jag tror att det är det. Och morgongåvan var ju också, ifall mannen dog så skulle man ha någonting av värde. Liksom. Så det är ju egentligen för att, då är ju förutsättningen att kvinnan inte kan försörja sig själv.
Mm. Just det, för att när vi la ut det här på Instagram, och ni lyssnar och har varit med, och ni som följer på Instagram. Men då var ju arbetstiteln på avsnittet var faktiskt, måste en förlovningsring kosta 3 månadslöner?
Mm.
Och där har börjat diskussionen. Sen har jag faktiskt lite fakta som jag tänkte dela. Men vi har ju knappt lämnat introt, eller det blev inget intro.
Nej, vi bara hoppar rakt in i det.
Precis.
Vill du få in en jingle bara för att, eller?
Ja, det känner jag nog att vi behöver. Liksom, avsnittet hänger lite och liksom i luften. Vi behöver jingle för att avsluta.
Okej.
Men jag har ett förslag på några undantag som vi inte kommer ta upp i den här diskussionen.
Mm.
Vi får se om du håller med. Men jag tycker att den här diskussionen som vi kommer ha i det här avsnittet, den är inte relevant för den som 1. inte är intresserad av att ha en riktig ring på fingret. Till exempel, vissa killar vill ju inte ha förlovningsring. Alltså, så att då kan vi liksom radera, de som inte är liksom ringälskare kan vi ju radera ur den här konversationen. För att ändå en hel del lyssnare har ju skrivit in så här, ja, men för kärlek är ju inte något smycke som sitter på fingret, och kärlek är större än så, och så vidare. Och absolut, man behöver inte ha ring för att visa sin kärlek. Men förlovningsringen är ju ändå till för att visa kärlek. Så det bygger ju på att man tycker att förlovningsringen ändå är någonting som man vill visa upp för sin kärlek.
Ja.
Mm. Så, men för de som inte tycker det, så är ju inte den här diskussionen alls relevant. Det blir ett väldigt billigt sätt också att komma undan.
Ja, och man kan ju ha liksom en nätt silverring som man bara byter ut i takt med att den blir sliten, bara för att visa att man har en ring på det fingret. Och då kostar det,
ja,
då
att visa att man är tagen liksom.
Ja, paxad.
Men det var lite mitt andra undantag.
Okay.
Och det var att alltså den som bara älskar ett tunt guldband,
Mm. Alltså, det är ju skitsnyggt.
Ja, det är ju jättefint. Och det kostar liksom några tusen. Och självklart kör på det då. Så nu pratar vi ändå om alltså alla oss som vill ha något lite större på förlovningsringfingret.
Det är ju för att du och jag är jätteskatiga som jag tror vi har approachen. Att det ska vara stenar. Man kan ju absolut bara vara en person som typ älskar släta guldband. Och då får man jobba väldigt hårt för att de ska bli riktigt dyra. Även om guld nu är rekorddyrt. För att det, liksom, det kan liksom inte bli så mycket mer än 10 000 kronor för ett guldband. För då blir det för stort för ens ha på fingret.
Får man köpa från något väldigt, väldigt, väldigt dyrt märke?
Ja.
ja, men då. För oss andra som drömmer om att ha en härligt maffig förlovningsring på fingret. Vad kan vi förvänta oss att den ska kosta? Alltså även av oss själva.
Ja.
Mm. Så då med de undantagen då så går vi in i avsnittet. Vad säger du om det? Är du redo?
Yes.
Då kör vi. Okej. Okay. Hanna, jag tänkte att jag skulle börja med att dela lite fakta.
Mm.
Eller empiri ska jag säga.
Mm.
Eftersom att jag själv jobbar med att nyproducera och sälja förlovningsringar till väldigt stor del.
Ja.
Jag har gjort det Vi började sälja vigselringar kanske för 8 år sedan.
Och du började starta ditt företag för typ 9?
För 10 år sedan.
Okej, så de första 2 åren var det mer ja, men jag tror silversvalor.
Precis. Nej, men jag tror den första förlovningsringförfrågan kom in år 2. Alltså det andra något? Året. Nej, men då gjorde jag en silverring, en så här väl hamrad med en guldboll på. Som vi satte en liten diamant i riven kant på.
Okej. Okay. Ganska okarakteristiskt för dig ändå.
Verkligen. Så att, men den var väldigt organisk.
Mm. Mysigt.
Det var den första. Och sen så levererade jag den hem till henne och bodde vid Nytorget på Söder.
Mysigt.
Ja, hon var så här urgullig liten familj. Mm. Så det var den allra första. Men jag har ju då lite räknat. För jag gillar när man ska svara på svåra frågor som det här. Där det är mycket känslig inblandad. Så gillar jag att titta på vad är faktan.
Mm.
Och som sagt, vi gick ju in i det här avsnittet med frågan, vad bör en månadslön kosta? Vad säger jag? Hur många månadslöner bör en förlovningsring kosta? Och då frågade jag på Instagram, 1, 2 eller 3 månadslöner.
Mm.
Och så, sen så fanns också alternativet, inkomst inte relevant för frågan. Och 67% tog den, valde det.
Ja.
Och då, det gjorde mig nästan lite upprörd.
Och jag svarade, för du uttryckte din upprördhet till mig. Och då sa jag att jag tyckte att du hade ställt frågan på ett litet klantigt sätt.
Vilket var helt korrekt.
Mm.
För att sen frågade jag en av dem jag känner lite mer som hade svarat i pollen. Jag bara, vadå inkomst inte relevant? Det var klart att det är relevant. Och hon bara, nej men vadå, jag ville hellre ha en plastring på fingret än att inte vara förlovad alls.
Mm.
Och då var jag så här, okej, jag måste nog omformulera vad det gäller. För det var inte riktigt så jag menade.
Och jag var också så här att alltså vi har ju ganska vi har olika löner. Och det jag sa till dig var att om man har en månadslön på 20 000 så har man nog svårare att spara ihop till en ring för 60 000 för att man har mindre disponibel inkomst, mindre sparutrymmer. Alltså man har inte liksom luft i budgeten.
Ja, mat och bil och el
kostar samma för alla. Tjänar du 60 000 så har du förmodligen lite högre utgifter men du har förmodligen bättre privatekonomisk möjlighet att spara.
Mm.
Och då är 180 000 på en ring kanske inte alls orimligt även om det är otroligt mycket mer pengar.
Mm.
Så jag tänker också att det är en sån situation. Får jag dela vad jag fick för svar?
Ja, men jag måste bara säga, då är ju inkomsten relevant för frågan.
Precis, men jag tror att många tänker som du att så här, att det inte är viktigt för mig för jag vill hellre vara förlovad än att det är en fet ring. Liksom.
Ja, som hon, som min kompis. Mm.
För jag frågade, hur tänker du kring budget på förlovningsring? Och då hade vi alternativen traditionellt, den får kosta x antal månadslöner. Vi har en gemensam diskussion med vad vi har råd med just nu. Jag har sparat länge för att ha råd med min drömring. Köper en ring nu som kommer uppgraderas senare. Och då var det lite så. Och resultaten är 2% svarar att den får kosta x antal månadslöner. 67% svarar att det är en gemensam diskussion inom paret. Vilket jag tycker är lite fint. För då är det ju det här jämställda. Vad har vi som par? Vad kan vi offra för att det påverkar familjeekonomin om pengarna försvinner på en ring?
Mm.
11% har svarat att de har sparat länge för att ha råd med en drömring. Så då har de bestämt att det är en personlig investering i sig själva de vill göra. Ungefär som att du sparar till en dyr soffa.
Mm.
Och 20% har svarat att köpa en ring nu och som kan uppgradera senare.
Ah, spännande.
Mm.
Okej. Men fick du reda på sen någonting om de faktiska... För du ställde ju sen den frågan som jag inte ställde.
Ja, då ställde jag också så här... Sen har jag en fråga som min kära poddkollega tycker är irrelevant utan att veta någons inkomst. Men som jag tycker är intressant ändå.
Du outade mig.
Ja. Vad är en lämplig summa att lägga på en förlovningsring? Och då hade jag 0 till 20 000, 20 till 50, 50 till 100 och över 100 000.
Får jag gissa?
Ja.
Jag tror att de flesta svarade 20 till 50 000.
Det är korrekt. 46% svarade att 20 till 50 000 är en lämplig summa. 29% 0 till 20, 18% 50 till 100 och 6% över 100 000. Och sen då fick jag summan jag svarade motsvarar cirka 1, 2, 3 eller fler månadslöner. Och då är det ju 65% som har svarat en månadslön.
Exakt, och det är det här som min empiri säger. Får jag nu dela det här?
Ja.
Spännande. Mm. Det är nämligen, jag har också kollat upp, vad är en medellön i Sverige? Vet du vad medellönen i Sverige är? Eller vad 2023?
36.
Enligt Statistiska centralbyrån. 38 300.
Inte så far off.
Nej, men medianlönen. Och det här är faktiskt mycket mer relevant för att chefer inom bank, finans och försäkring har extremt höga löner som går liksom långt utanför normalfördelningskurvan. Så att de drar upp medellönen väldigt mycket.
Mm.
Så det är mycket mer relevant att titta på medianlönen.
Mm. Vilket, och den är väl någonstans 30-32 då?
34 200. 2022 var det, den siffran.
Mm.
Ska jag förklara vad medianlön är? Eller vet
jag folk? Vet, men du får nog...
Ja, men det
är inte förutsatt att alla har läst ekonomi. Precis. Eller kommer ihåg sannolikhetsläraren från högstadiet. Liksom.
Precis. Men man skulle kunna säga att om vi har någon som tjänar 10 000, någon som tjänar 20 och sen någon som tjänar 80 000.
Mm.
Då är ju medianlönen mellan de här tre är 20 000.
Mm.
För att det är den som låg i mitten. 36 700 kronor blir snittlönen.
Ja.
Blir medellönen på dem, men medianlönen är 20 000 och medianlönen är ju då den som är mycket mer relevant för vad de flesta faktiskt har att röra sig med.
Precis, och så om du har 100 löner så är medianlönen den lönen som personen nummer 40, om man rangordnar dem i storleksordning så är det den lönen som person 49 och 50 har i listan.
Ja, exakt så. Jättebra, jättebra förklarat.
Ursäkta, jag har jobbat båtmässa hela helgen så jag är helt raspig i rösten.
Du får dricka vatten här.
Jag ska.
Du kanske ska jobba som så här kul mattelärare för, alltså vikariepoolen. Mm. Det är kul.
Men jag hade alltså högstadiematta är nog fortfarande klarat.
Sen så vill du veta vilka som har lägst medianlön?
Kvinnor.
Bärplockare och plantörer. Så är det. Men om vi då tänker att för enkelhetens skull att medianlönen eller medellönen så skulle vara 35 000 ungefär, vilket nog också ungefär stämmer om man tar bort de här outliersarna som har jättehög lön. Då skulle ju tre månadslöner motsvara 35 000 gånger 3 105 000 kronor. Jag kan säga så här att det är min egen empiri och erfarenhet nu då. De enda som har köpt alltså ringar över 100 000 till förlovningsring, de bor antingen i London och jobbar inom bank.
I USA.
Eller bor i Norge och har det väldigt bra ställt. Vissa bor i Sverige och har liksom sparat länge. Om det är en väldigt ung person så är det ofta att föräldrarna har gått in och hjälpt till. Alltså, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Eller okej, så här. Jag tror inte att någon av våra kunder, för vi lär ju också känna våra kunder väldigt väl, har sparat ihop till en förlovningsring och har hunnit göra det när man är typ mellan 28 och 35, som många gärna de förlovar sig. och lyckas liksom spara ihop 3 månadslöner. Så den frågan är nästan
irrelevant. De som köper ringar för 100 000 och ser det är de som har 100 000 i månadslön.
Exakt så. Det är precis det som är fokus. För att de vanligaste förlovningsringar som vi säljer, alltså man tänker median då, inte medel, för att vi har ju också så här att de jättedyra drar ju upp det rätt, jättemycket. Men våra median ligger ju på 30-35 000, våra absolut populäraste ringar, och de kommer ju också med olika storlekar, så man kan liksom beställa samma ring med som kostar 50 000 eller 60 000 eller 70 000. Men nästan alla, eller inte nästan alla, men i genomsnitt så lägger man 30-35 000. Så jag skulle säga att man lägger knappt en månadslön. Alltså de som lägger 30-35, de
för har en pratar vi månadslön före eller efter skatt?
Nej, men det här är brutto innan skatt. Så okay. De har ungefär en månadslön på 40-45.
Mm.
Så att man lägger inte hela sin månadslön utan en liksom knappt en månadslön, lite under.
Ja, månadslönen efter skatt blir det ju.
Exakt.
Ja. Har du 45 får du ut 34.
Ja, du vet det. Det beror väl lite på vilken kommun man bor. Men okay.
Ja, men det är ju där i krokarna. Du är ju mellan 35 och 30 000 får du ut om du har en månadslön på 40.
Ja, och samma sak faktiskt har jag märkt nu då. För nu till exempel sålde vi en som låg på 80 000.
Mm.
Och han, för jag råkar veta att nu har ju de delad ekonomi, men han är den som har högre lön. Och han jobbar ju inom som chef på ett finansföretag. Inte jättehög chef, men han har nog ungefär exakt 80 000 i månadslön.
Mm.
Så bara där är ju så här, svaret på frågan, ska en månadslön kosta 3 månadslöner? Nej, inte i Sverige tydligen.
Nej, precis. Min syster engagerade sig väldigt, väldigt mycket i det här. Men jag outar henne för att jag tänker att hon tycker att det är okej. För jag hade ju den här, hon säger att det beror ju på en kombination av alla situationer som du rapade upp i dina alternativ och situation. Och så sa hon, Jim, det är hennes man. Min man är Jimmy, hennes man är Jimmy. La mellan 10-20 gånger sin månadslön för att han då var student. Men det betyder inte att jag inte kan få en upgrade. Och det han sa att om man tjänar 200 000 kronor i månaden så kanske man lägger en månadslön. Det beror också på personen som får ringen och vad den tycker om.
Mm.
Men hon sa att det ska göra ont att köpa en förlovningsring. Det ska vara en uppoffring. Det ska inte vara superenkelt att bara ta ett guldband för att det är billigast och lättast.
Alltså jag fick lite rysningar för det här är en av mina huvudpoänger i hela avsnittet. Jag håller så med henne. Och jag har ett exempel.
Ja, för hon sa att det ska vara en uppoffring. Man ska sträcka sig lite och det är det jag säger. Om du har råd att köpa en större diamant, precis, gör det. Ja. Så där är min lilla syster. Shout out Ebba. Nu har du fått en systersgata.
Precis. Nej, men för att jag har en liten story att berätta om det här.
Mm.
Det var en person i mina kretsar.
Mm.
Som, hon är inte ihop nu med den här killen längre. Men han friade till henne.
Mm.
Han köpte ett litet, litet tunt guldband i vitguld.
Mm.
Med, tror det var 3 små stenar som satt liksom på rad. Lite grann som våran Jade Petit Enough.
Fast man 3 stenar istället för 7.
Ja, exakt. Men så väldigt, väldigt enkel guldring. Jättesöt och passar jättefint på henne.
Mm.
Och hon var ung och har liksom inte burit äkta smycken innan så. Han friade med den. Samma år så köpte han en vattenskoter.
Mm.
Och den kostade väl runt 50 000.
Mm.
Och sen så, alltså deras förhållande var ju lite att det knakade i fogarna redan. Men när hon började inse, för hon blev ju då lite mer intresserad av äkta smycken efter att hon, alltså när man får sitt första äkta smycke så händer det ju någonting och så börjar man kolla runt och sådär. Mm. Och sen så insåg hon att han hade ju valt den nästan billigaste ringen, alltså förlovningsringen med diamanter, den minsta diamanten han kunde hitta i butiken och en av de billigaste ringarna. Och det blev inte bättre för deras förhållande då. Alltså, och den här svikenheten. Alltså okej, okay, men är vår relation inte värd mer än så? Alltså, du
för uppenbarligen var det ju, hade han ju råd att köpa någonting annat.
Exakt, men som han tyckte var roligt.
För jag vet ju att du har levererat typ Hidden Gem Ring som förlovningsring. Men då har jag ju sett att det varit ett så här superbohemskt par, du vet, som bor i en surfbuss och som typ är lite hippie och som inte verkar, och som också verkar gått ut och valt det där gemensamt tillsammans. Så de har nog diskuterat det och bestämt att vårt liv ser ut så här och det är det här vi vill prioritera.
Nej, men det var ju ett av de mest romantiska. Att, vad fint att du tog upp det. För nu...
Du vet vad jag menar, va?
Ja, ja, men nu påminner mindes jag om det. Alltså, de skulle, det var ett ungt par, de skulle åka och starta ett hotell på Sri Lanka. De skulle mellanlanda i Paris.
Ja.
Han hörde av sig kanske på torsdagen. De skulle flyga på söndagen. Och jag får rysningar nu när jag pratar om det. Men, och han bara, kan ni ordna den här Hidden Gem Ring i roséguld, tror jag det var.
Mm.
Till min tjej, hon älskar den ringen och jag vill fria med den till, i Paris när vi mellanlandar. Och det var ju, alltså vi löste ju det på den korta tiden. Men det är ju så mycket kärlek som man liksom blir helt gråtfärdig.
Precis, och då är det också så här, det är inte att han inte värdesätter deras kärlek, utan de skulle ändå då göra det här tillsammans. Och jag tänker att om hon en dag bestämmer sig för att hon vill ha en liten större ring, så tänker jag att han bara, ja men älskling, då går vi och köper något som matchar det här, den ringen liksom.
Ja, men på det viset tycker jag nästan det är fint när båda parerna, alltså det här med gemensam ekonomi.
Mm.
När man har gemensam ekonomi och man liksom strugglar när båda strugglar, eller man firar när det går bra för båda. Alltså sådär, när, sådär.
Ja, man lever i havregryn och champagne.
Ja, fint uttryck. Det är så drottningen av uttryck. Precis så. Och då, det blir ju som fin symbios. Och då blir ju... Alltså värdet ligger ju något helt annat, men det är just det där när man ja, alltså vad om man inte lever i havregryn då, för det är väl det här som är frågan, och de killarna som kanske, eller förlåt, nu sa jag bara killarna, men jag tror att det är de som också frågat dig främst, men de som kommer komma till dig och fråga, om du har ju på din hemsida att du är rådgiver kring förlovningsringar, de som kommer komma till dig där, de kanske inte lever i havregryn. Utan de har ändå en viss disponibel inkomst och de, liksom, de vill bara veta så här, men hur mycket ungefär ska man lägga? För man vill ju inte heller gå helt off.
Ja, men jag vet ju att den här, en person som jag rådgav, han äger ju flera klockor som kostar närmare 100 000.
Exakt, och då blir det ju så här, vad ska han då lägga? Måste han lägga flera 100 000, samma värde som han lägger på sina klockor? På sin, är det flickvän?
Det tror jag inte han gjorde. De är inte gifta ännu, men de är förlovade. Och jag tror inte att, men jag tror att han landade nog på 50-60 kanske. Mm. Men hon fick ju vara med och välja själv.
Fint.
Mm.
Men för att, då har jag en fråga till dig, Hanna.
Mm.
Om vi nu då har, eller om du godtar min empiri som jag delade, det här med att det kostar knappt en, man betalar knappt en månadslön, vilket också stämmer med din Instagram-poll. Om det då inte finns en regel längre vi kan hålla oss till.
Mm.
För jag kan ändå känna att så här, det där med i USA då, om vi antar att i USA, jag har inte pratat med någon amerikan som bekräftat det här.
Nej.
Men,
men jag har tittat på deras ringar och de är betydligt dyrare än vad våra är.
Ja, okej. Okay. Men alltså, om man antar då att regeln där är 3 månadslöner, då är det ändå en skön hand att hålla i.
Mm.
För att nu har vi då bestämt, eller vi har kommit fram till att i Sverige finns det ingen sån regel.
Nej.
Men vad ska man då använda för att...
Jag har två grejer som jag måste liksom, för det är lite så här.
Ja, du får hoppa
det
in.
Det är jobbigt att förlägga sin egen smyckeslycka i mäns eller andras prioriteringar.
Mm.
Jag kan, som den här tjejen som fick den tunna vitguldsringen, så tror jag att det hade känts, jag hade känt mig otroligt bortprioriterad.
Precis.
För att en man valde att köpa det här. Sen... Men där vill jag ju mer snarare vara, för ofta har man ju, även om man kanske inte har totalt delad ekonomi, eller alltså gemensam ekonomi, så påverkar ju ändå, om man har någonstans ett vettigt förhållande, har jag inga pengar att åka på semester för att jag har lagt allting på shopping, så blir det ju en felprioritering för vårt förhållande.
Ja.
Liksom. Men jag tycker inte att, jag prioriterar ju äkta så mycket nu klockor. Min man skulle ju aldrig liksom själv, jag köpte en ny klocka till mig, för han skulle aldrig lägga de pengarna på en klocka. Däremot köper han gärna en motorcykel. Han bara, ungefär som Björn köpte sin stereo. Så därför är det nog viktigt att prata om, för det här är viktigt för mig. Och jag är beredd att offra de här grejerna för att kunna lägga det här. Hur ser du på det? Och att man ska inte bara förvänta sig att en man ska förstå varför jag tycker att det är viktigt med en ring för 50 000 och inte för 20 000.
Så det, om jag tolkar det rätt, så låter det som att i en relation så ska man våga prata om ekonomi. Alltså långt innan förlovningsringen kommer på talen en gång.
Ja, absolut. Och sen att så här, jag tror ju inte att Jag tror inte att min man hade vågat fria till mig med en ring, utan han hade nog snarare sagt vi får gå och välja liksom. Mm. Vill du ha något jättedyrt så får vi nog hjälpas åt att betala, för jag har ju förmodligen inte råd med det du vill. Och i och med att jag har insyn i min mans ekonomi så vet jag ju att det är sant liksom. Och skulle jag vilja ha något för 2 miljoner så här, det kan ju inte han lösa liksom.
Men om du går och väljer dem själv så kan du lösa det.
Ja, men om jag valde min egen, jag fick liksom stå mitt kast och betala.
Mm. Ja, precis.
Vilket jag gjorde. Men jag har också fått höra i kommentarer att det var en tjej som sa, ja men en halv månadslön, men det handlar nog mer om att jag är obekväm att mära något så dyrt, så hade en ring varit för dyr så hade jag inte vågat använda den varje dag.
Det är min andra viktiga empiri faktiskt.
Ja.
Alltså i Tjormet, det är så många tjejer som tackar nej till en större sten, en större ring, för man vill inte bära något för dyrt på fingret. Alltså det är mycket vanligare att tjejer tackar nej till en större ring som är mer värd än att killar säger den är för dyr.
Okej.
Okay. Alltså så att det är ju jämställdhet om något, håller på att säga. Alltså att så här,
alltså kvinnorna är the voice of reason.
Ja, precis. Nej, men jag menar att tjejerna känner inte att men jag behöver inte ha en stor ring, för det ska vara en statussymbol. Jag vill ha en ring som är fin och som jag är bekväm med.
Det här kan man ju lösa med försäkringar.
Mm.
Tycker jag. Tjejer. Mm.
Men då har jag en fråga till dig. Varför tror du att det är så?
Jag tror att tjejer är väl, men väl inte ska väl jag. Eller att man är rädd att sabba någonting. Men samtidigt så har vi ju grejer som är så otroligt dyra. Vi kör runt i jättedyra bilar. Och män har ju så här, rent krasst så är en stålklocka från Rolex. Även om den och en ring kostar samma i inköpspris så är klockan betydligt mycket mer stöldbegärlig. Mycket, mycket mer.
Nej, men jag kan också känna att det ligger någonting i att, alltså varför... Okej, om man tycker att men jag har nätta fingrar, jag vill inte ha en stor sten eller sådär.
Mm.
Men jag undrar om det ligger något annat i att man inte då vågar ta plats till exempel.
Mm.
Och då är vi tillbaka till det som hon skrev. Alltså vi tjejer har slitit så många år för att få ta plats.
Mm.
Alltså ska vi inte få ha ett fett smycke då?
Men då är väl också frågan, tänk om man har en jätte... fet, för ibland när man springer, ja men du vet, på så här förhandsvisningar på Stockholms auktionsverk och sånt, så ser man en del Östermalmsdamer med ganska stora diamantringar.
Nej, men alltså jag älskar att gå på de här förhandsvisningarna, för det är som att de vågar klä på, de vågar vara julgranar.
Exakt, de fattar att de är among friends.
Exakt!
Nej, men jag har haft så många otroliga diskussioner i det här lilla rummet där de har smyckena på Uppsala, med både herrar och damer som är liksom, jag älskar dem. Jag hade velat ha varenda en av dem som gäst. Och där tänker jag att så här, jag hade ju funderat på, vad säger det om mig? Om folk känner mig och vet vad jag jobbar med, vad säger det om mig om jag har en diamantring som kostar 500 000 på fingret? Då är jag ju en köpt kvinna. Tror att det kan vara så? För det är så här, hon har uppenbarligen inte betalat för den, så det måste ju vara någon annan som gjort det.
Mm.
Är du med?
Mm, jag förstår. Jag har inget bra svar.
Nej.
Väldigt intressant. Jag har talat med en annan person, en tjej, igår.
På Instagram?
Nej, i live.
Oh.
Men det var också, jag behövde vädra. För att jag kände mig så besviken på mig själv, ska jag säga, att jag misslyckades så fatalt med att formulera mig i stories till er lyssnare. Så jag kände mig så missförstådd.
Mm.
Så då var jag tvungen att bolla med henne. Och sen så frågade jag så här, men vad skulle få dig att känna dig oälskad? För att det är det här jag vill ändå komma till i... Jag håller med alla er lyssnare som säger att så här, pengar spelar ingen roll, jada, jada, jada. Och jag vet så himla väl att inte gör det, för alltså i min relations... Jag har inte haft så många relationer i mitt liv. Men jag har haft en relation med en som var helt, inte hade, han behövde inte bekymra sig om pengar i hela sitt liv.
Han var också en rövhatt.
men han var snäll, men tyvärr var han nog inte så kär i mig. Och det, att vara ihop med
någon... Han var också sjukt missundsam.
Hanna kände ju mig också vid det här laget då. Så Hanna var med. Men att vara i en relation när man känner sig oälskad, det är en, jag unnar inte någon det. Det är en så hemsk känsla. Och han bjöd mig på resor. Och,
alltså, jo, men han inkluderade det inte i sitt liv.
Exakt. Och han, det här med att ge varandra tid till exempel. Alltså nu är jag ihop med en man. Alltså, en anledning till att jag älskar Björn. Och trots att vi har fått barn och statistiken säger då att då är man inte så kär längre. Så jag är ju jättekär i honom fortfarande. Så tacksam för det. Och han är bäst på att ge av sin tid. Det får mig att känna mig så himla älskad. Han är ju, det vet också ni på Lys som har varit med länge. Alltså han tycker inte
typ tanka om... bilen åt dig och sådär.
Ja exakt, men han tycker inte om att ge presenter. Han får ångest och födelsedagar. Alltså det är liksom inte där. Sen är han väldigt gullig när han försöker anstränga sig för min skull där med.
Mm.
Men det är ändå, ja, sådär. Men typ att tanka bilen. Han kan gå ut, vet, på morgonen. Och sen när det är i frost så vet han att jag ska åka om 10 minuter. För jag kör ju till bussplatsen. Och då går han ut och skrapar mina vindrutor.
Mm.
Liksom istället för att sitta kvar inne och dricka kaffe.
Ah, ja, men Jimmy gör också sånt.
Ja, så också himla gulligt.
Jag har tvättat bilen för jag vet att du skulle åka långt nu. För jag vill inte att du sitter. Jag bara, jag inte märkt det, men tack. Eller så här, jag har tömt bilen nu och fixat det här för att det ska vara så åt dig.
Ja, men...
och mycket översyn med... Alltså han duttar ju med min motorcykel och bara... Jag har bytt till LED-lampor så det ska vara bättre när du bromsar. För att det ska ju faktiskt synas.
Exakt. Ja.
Nej, men det är så 100% så...
Ja,
så... men våra män är nog ganska lika just de sakerna.
Ja, hur man visar kärlek. Ja. Mm. Nej, men så att så här... Så jag om jag vill ändå säga det, jag tycker det är viktigt att säga det här avsnittet, att avsnittet handlar just liksom om så här, hur får man i förlovningsögonblicket någon att känna sig älskad?
Mm.
Och då är ju det en catchy rubrik med så här, vad ska den förlovningsringen kosta? Men som jag ändå också tycker ändå, det finns en liten, för jag ska komma till det senare, men varför jag ändå tycker att priset kan ha en påverkan. Men jag frågar i alla fall då den här tjejen, vad har det fått dig att känna dig oälskad? I ett förlovningsögonblick. Och för henne var priset överhuvudtaget inte. Alltså hon vill köpa sin egen förlovningsring. Hon
jag är relaterar till henne.
Ja, hon är som du, Hanna. Alltså hon vill känna att hon själv liksom har köpt den.
Mm.
Så hon var så här. Om han trots att jag har sagt att jag vill köpa en egen ring. Går och köper en ring som är helt fel och som inte känns som jag. Till exempel om han då skulle köpa en gul sten. Hon vill absolut inte ha en gul sten.
Liksom, då skulle du hade ju kanske kunnat ha en gul sten.
Ja, absolut. Nej, men då hade hon känt sig oälskad.
Mm, för han har absolut inte lyssnat.
Nej, exakt. Det är det som är poängen.
Ja. Sen har ju Jimmy en teori om att jag alltid är neggig mot vissa saker, motorcyklar, skidmärken som han gillar. Så köper han det ändå så blev det ganska bra. Jag var ju typ ganska neggig mot längdskidor, nu tycker jag väldigt mycket om det.
Ja, men den storyn delade du på den, jag tyckte den var så fin.
Ja, men så att han
vågade utmana.
Ja, precis. Men just smycken, han är ju så här, han har ju sagt att han hade aldrig vågat göra det igen. Han har köpt 2 smycken till mig, men då fick han ju hjälp. av Emma Engelbert. Mm. Så tack Emma. Men jag inser också att det inte är lätt. Men jag har ju då en kontrafråga här då.
Ja, vad bra.
För jag valde ju att fria själv för att jag hade kontrollbehovet och ville bestämma mina egna ringar.
Mm.
För jag litade nog inte på... Dels så tycker jag, skulle jag då skicka typ det här ish vill jag ha. Så här, det var inte som att jag hade nöjt mig med ungefär det där, utan jag ville ju ha exakt liksom.
Mm.
Och också att jag var så här, det där är inte summa som jag tror att han är komfortabel med att lägga på en ring, för att han prioriterar inte så. Det betyder inte att han inte älskar mig. Men då är min fråga, vad händer en dag om Björn bestämmer sig för att fria? Hur skulle han kunna få dig att känna sig oälskad i den situationen? Eller vad ska han fria med för att du inte ska göra det? För det är ju också en skata av rang här.
Nej, men alltså jag skulle säga att det finaste han skulle kunna göra är att planera något lite extra.
Men det behöver inte vara någon ring involverad.
Nej, absolut inte. Sen är det klart att om han skulle, alltså, om säg att han hade köpt via dig en vintage-ring, alltså du vet, någon sån, och såklart inte lagt då hela...
Nej.
För vår förlovningsringbudget på det...
Nej, men lagt typ 3 000 spänn på någonting,
ja, men
fint.
Precis. Alltså ett minne. Alltså det tycker jag är det fina att ha. För jag tycker det är väldigt stor skillnad på frieriringen och förlovningsringen. Förlovningsringen är den man ska bära sen. Men frieriringen kan ju vara en plastring eller ingenting. Eller...
För det var min första tanke när du sa den här vitguldsringen med små diamanter. Jag bara, men det är egentligen inte så dum frieriring.
Nej, precis.
Och hade han varit så här, jag visste verkligen inte. Men jag trodde att du skulle uppskatta den här, vi går och väljer någonting annat. Så hade hon ju förmodligen känt sig superälskad i det, i den stunden.
Exakt. Precis så, men för att inte tappa tråden på ändå din lilla kommentar här nu, så, Björn kommer jag komma ihåg, men det är att om du köper en ring till någon annan, då har du på något vis bestämt vad den ska få ha, och då blir det som att du har en skyldighet att lägga till lite extra. Alltså, för du har ju då sagt, det är det här som din ring kommer vara. Och då, sorry, men då får man ju lägga till lite till som, alltså lite, man får ha lite marginal.
Exakt. Ja, för annars så bestämmer man att det är det här du är värd. För det är många tjejer har jag upplevt som så här, det är den här ringen jag fick, jag kan inte frångå, det är min kille valde. Och jag tror egentligen, för nu pratar vi heterorelationer. För att jag upplever att samkönade relationer, de pratar mycket mer om sånt här. Det är mycket mer rimliga.
Ja, vi har ett sånt exempel nu.
Ja, jag har också en.
Ja.
Att så här, killar är nog egentligen pragmatiska. De bara, jag tror att den ring kostar 20, den här var fin. Gillar hon den inte så får hon väl säga till. Men jag tror inte tjejer gör det.
Nej.
Precis. Utan jag är värd den här priset på ring. Liksom.
Men även om man då väljer vilken solitär... storlek, till exempel karatstorlek på sten. För det är ju ofta en sån budgetgrej som är så här, vilken ska jag välja?
Precis.
Om killen väljer själv.
Mm.
Alltså då brukar jag alltid rekommendera så här. Vet du att hon vill ha en stor sten, att hon skulle uppskatta det? Så liksom välj det liksom, du har råd med som är det största. För att ingen har någonsin sagt att jag fick en för stor sten. Alltså så här, så för att ligga på, alltså inte ett loss i alla fall. Men så här, för att ligga på säkra sidan liksom. Ja men gå inte, alltså... Om du tvekar väldigt mycket så ta med henne. Fria utan ring eller med någon attrapp eller sådär. Och sen ta med henne. Och så får hon välja.
Och så kan vi, och det är också mitt råd att så här, du, för man kan ha en, man kan kanske förstå om någon gillar vitguld eller rödguld. Och man så här, jag tror att hon uppskattar en lite enklare ring eller tror att hon uppskattar det här. Precis, be att få en attrapp. Och innan du gör det, eller innan du friar, så har du bokat ett möte med juveleraren och så säger du, det här är min budget. Kan du plocka fram olika möjligheter som faller inom den här budgeten och som är givet det jag har beskrivit som du tror skulle kunna passa? Och då kan det ju vara både exakt det man friar med lite olika storlekar. Nej, men som min kompis som friade och sen gick till en juvelerare. Han friade med en 0,75 attrapp med diamanter på skenan.
Mm.
Och sen visade det sig att hon valde faktiskt en trestensring.
Mm.
Utan diamanter på skenan. Det är fortfarande väldigt klassiskt och väldigt så här romantisk ring. Hon valde platina. Och jag tror att totalvikten på de stenarna hon hade blev så här 0,75 totalt då istället. Mm. I tre stenar. Hon hade ganska nätta fingrar och det fanns olika hon fick välja. Men han hade liksom bokat upp, dukat upp ett smörgåsbord. Eller juveleraren med saker som liksom skulle vara liknande, men så att hon ändå fick bestämma själv.
Precis. Precis.
Och den 0,75-man, han har ju faktiskt gått på en... Han bara, jag tänker 0,5. Jag bara, gå på större, för då vet du att så här, det är lättare för henne. Hon kommer inte känna sig dum om hon går ner en storlek när hon faktiskt väljer.
Precis.
Men hon kommer ha svårt att be om en större ring, så har du råd, gör så här.
Ja, det var väl ett bra tips. Mm. Men vi har ett lesbiskt par som vi hjälper nu.
Ah, vad kul.
Ja, de har ju faktiskt en gemensam budget.
Ah.
Så här, båda ringarna får kosta...
Så jag säger det, de är superrationella.
Ja, men så här, båda ringarna får tillsammans kosta 40 000.
Ja.
Och sen är de väldigt gulliga, för att det verkar som nu att den ena kommer köpa en lite dyrare och den andra kommer köpa en lite billigare. Men sen så när de ska välja vigselring så kanske de kommer twista på det då. Att då får den ena liksom lite fetare och den andra.
Ja, är förlovningsringsbudgeten högre än vigselringsbudgeten?
Ja, men det vet vi nog inte, för vigselringsbudgeten, alltså de ska inte gifta sig än.
Ah, okej. Okay.
Men det är så här jag har förstått det.
Mm.
Det är inte min kund, om man säger.
Nej.
Men det är alltid väldigt mysigt. Vi brukar ju prata internt och liksom hjälpa varandra i med kunder och så.
Mm.
Så det är väldigt fint.
Ja, men det vet jag att för en av mina bästa kompisar, jag var toastmaster på henne, alltså hennes frus bröllop. Och hennes nu fru då frågade mig, för hon bara, jag har ingen aning och vad är rimligt. Och jag var så här, jag tror att Jeanette vill ha det här. Hon fick bara en silverring när hon var gift förra gången. Jag vet att det var någonting som skavde och hon kände sig inte älskad i den relationen. Så jag tror att det ändå måste vara lite diamanter och så. Så, och jag bara, jag tror att det är en hel allians med lite större diamanter. Men du vet, lite bredare. Ja. Typ lite bredare än er jade. Lite större så. Mm. Och jag bara, från det här märket, den kommer kosta typ 30. Vilket då blir liksom en månadslön. Och Anna bara, ja, men det är rimligt. Jag tycker att hon förtjänar det. Och det är ändå liksom i den häraden. För vi gjorde lite research. Jag bara, det kommer kosta någonstans mellan 25 och 40 att få det. Jag tror att hon skulle uppskatta verkligen. Vill göra lite billigare kan man göra det här.
Mm.
Och nu har de har typ matchande, eller båda har hela alliansringar. En har i rödguld, en har i vitguld och lite olika slipning. Men det är ändå ganska jämställt liksom.
Mm. Tillbaka till din syster som sa det här att det ska svida lite grann.
Mm.
Jag använder ju exakt samma ord när jag ska köpa till exempel vinterskor eller något annat.
Mm.
Alltså givet att man då inte lever på havregryn utan man har lite wiggle room.
Mm.
Så är det så här, hellre välja det som är, eller kappa eller vad det kan vara, lite dyrare och så kommer det hålla och så vidare.
För om annars lägger du dessutom halv mycket pengar på något som inte är 100% rätt.
Exakt, precis. Känns inte allt bra. Det kan bli dyrare i slutändan när man då behöver köpa någonting till för att man en sjal för att kappan ska vara snygg eller vad det nu kan vara. Hur som helst, men det här med att svida lite tycker jag var fint. Och det är också din Anna som sa att nej, men jag tycker Jeanette är värd här. Alltså så här, att det...
Ja, hon var så här, är det här det ungefär kostar? Ja, men I will make that happen.
Precis, jättegulligt.
Och jag vet ju att Jeanette förmodligen känner sig superälskad i den relationen.
Precis, så i mitt fall, bara för att gå tillbaka till frågan kring Björn.
Ja.
Så det som hade fått mig att känna mig älskad där är ju bara det faktum att han friar. För jag vet att hur utmanande det skulle vara för honom. Alltså jag tror att han skulle ha väldigt mycket så här press på sig själv, eller för att det skulle bli så bra som möjligt, han vill inte göra mig besviken, lalala. Så bara att han så vågar ta tag i det och planera någonting och göra det, hade ju varit så här: wow, du har verkligen gått liksom utanför din komfortzon. Och där blir ju ringen då i vårt fall helt liksom redundant. Mm. Även om det, till exempel om man hade köpt någon vintersring från dig, skulle vara gulligt att få spara som minne, för det blir i alla fall någonting att ha kvar mer än
det skulle
en bild,
typ
liksom.
Kunna vara en förlovningsballock, det skulle kunna vara vad som helst bara.
Ja, faktiskt, precis. Så här, det här med kärlek i relationen, det är ju verkligen det som, alltså, hur man visar, det är ju väldigt olika och väldigt personligt.
Mm.
Men jag har en bok här framför mig.
Ja.
Och jag vet inte om ni minns det här, men någon gång i något avsnitt så pratade vi om att, eller jag föreslog att vi skulle kunna ha en bokklubb.
Mm.
Sen var det ingen av lyssnarna riktigt som kände att man hade tid att läsa.
Nej.
Jag gjorde någon liten poll på Instagram. Men det är ju en ganska rolig bok som jag köpte för ganska länge sedan. Den heter The Engagement Ring Guide for Men. Everything You Should Know Before Popping the Question. Based on 40 years of experience. De här två snubbarna jobbar i New York, tror jag det är. Med det som Hanna gör, vilket är sälja vintersmycken. Och de har skrivit så här: Find out if she believes in spending a lot on the engagement ring. Alltså de tycker att du kan göra, och då, den är ju väldigt heteronormativ nu då. Men de skriver så här: Overspending on her engagement ring can be as bad as settling for something cheap. If the value of the ring is not an important consideration for her, you need to focus on the style of the ring more than the actual value.
100%.
Mm.
Kommer du ihåg, vi har pratat om den här historien någon gång, men det var en tjej som hade kärt ner sin chokladdiamant.
Mm.
Och hennes snubbe kom in och bara, men hur är dyr den där? Den ser inte dyr ut.
Ja, han var en flashig mäklare, han ville det skulle se dyrt ut.
Och hon älskade en chokladdiamant.
Ja.
Uppenbarligen så var det hennes prioritering. Så han gjorde ju fel från början.
Ja, fast han köpte ju den. Så
han gjorde det?
Ja, ja, gud ja.
Okej, vad bra.
Ja, ja, men till oss så
för
kom...
Jag har ju gått och hatat honom för att han var dum.
Nej, nej, men till oss var han så här... Han frågade mig var så här, varför ska jag spendera så här mycket? För den var ju inte gratis den heller.
Nej, nej. Men något som inte ser ut, som ingen kommer fatta är dyrt.
Nej, men då drog jag min sån här vanliga, att du vet att man bara direkt lägger sig i sån här platt... Eller att så här, nej men den kommer inte se dyr ut, och det är inte heller det som är meningen, utan det här är liksom en understated liksom vintage glow glamour ring som är
if you know, you know.
Precis. Så att då var han fick ju bara acceptera det.
Det var ju ändå skönt att han lyssnade.
Ja, precis. Så vi måste wrappa upp.
Mm.
Vi har några minuter kvar, eller vi har kanske 10-15 minuter kvar att avsluta. Och vi tänkte att vi ska ge er lite tips.
Mm.
Mm, det är väl en kul grej.
Mm.
Men för att avsluta då det här med värdet, Hanna. Vad ska en förlovningsring kosta?
Och jag tror att det är otroligt svårt att sätta en exakt summa på det. Men nu kommer hon älska att höra det. Men jag tror faktiskt att min lilla syster har lite rätt. Det ska kanske svida lite för att din partner vill känna sig älskad och att du prioriterar deras lycka och det de vill ha är ju någonstans ett bevis på det. Att du offrar pengar du kunde lagt på dig själv och lägger det på dem. Sen om personen i fråga kanske inte tycker att det är viktigt med en fin ring och inte prioriterar det utan värdesätter någonting annat, så är det viktigt att visa att man har lyssnat och att, som Sirun sa, gör din research. Försök förstå vem du gör det för.
Mm.
Och det är det viktigaste.
Mm.
Och sen säger jag ditt tips då. Om du köper en ring åt något annat, det är ett stort jävla ansvar.
Ja.
Och hamnar du i en situation där de känner sig obekväma att be om någonting större, så har du liksom begränsat vad de är värda för dig. Så det är bättre att försöka ta i lite där. De kanske inte väljer en så dyr ring ändå. Utan försök gå lite above and beyond så att de ser att du ändå har försökt. För det förstår man nog vad man blir friad till.
Mm.
Och har du ingen aning om vad du ska lägga på en ring eller inte vet, fria med en godisring och säg, ska vi boka en gemensam appointment på ett ställe som du tycker om.
Mm. Jättebra. Och jag tycker det handlar om att tänka generositet. Alltså, om du är en sån som spenderar mycket på dig själv, gillar att köpa fina grejer till dig, självklart så ska du göra det till din partner med.
Mm.
Men om ni är båda sådana, att ni inte vill spendera pengar på prylar. Nu kanske det inte är så många som missar på smyckespodden som är såna. Men då, alltså då kan komma
in. Man kanske båda är studenter eller vad som liksom.
Ja, men det kommer vi till senare. Men nu, det här jag menar med att för mig är inkomsten, ja i och för sig, nu håller jag med er lyssnare. Inkomsten blir relevant, irrelevant. Alltså inkomsten är helt irrelevant. Däremot så det jag tycker är relevant är generositeten. Alltså ni skulle aldrig boka en semester som bara en vill göra. Eller då får man ju boka nästa semester som den andra då bara vill göra. Alltså men det handlar ju om att ge och tagande i en relation. Det är det som är att vara i en relation. Och samma sak med liksom en sån viktig grej som ändå en förlovningsring är. Alltså den måste ju vara. Har du precis köpt en dyr klocka till dig själv? Ja, då kanske du får spara ihop lite grann så att förlovningsringen blir fin. Eller har du köpt en vattenskoter, så kanske det var dumt att göra precis när du skulle köpa den billigaste förlovningsringen någon annanstans. Så, lite
signalvärdet.
Så här. Ja, signalvärdet. Tack för förtydlandet.
Mm.
Men okej, tips då. Nu är vi ju alla, vi, de flesta av oss har ju en budget.
Mm.
Och hur ska man då göra för att tänka på vilken förlovningsring man ska köpa, Hanna?
Ja, om man nu har tagit sig igenom den snåriga världen att man har ändå kommit fram till en budget där man känner sig komfortabel och där man vet att man vill vara. Skönt. Nu har det jobbigaste gjort.
Grattis.
Ja, grattis. Då är det frågan, vad får jag för de här pengarna och hur kan jag maximera det? Är man ute efter en diamantsolitär ring så tycker jag att man ska lyssna på vårt avsnitt Hur får du mest bang for the buck?
Mm.
Och din diamant.
Vilken nummer är det? Jag ska kolla upp
det. Det är med dig och mig och Elena. Där vi tipsar om vad man kan kompromissa på i diamantkvaliteter. Det var en timmes diskussion så jag tar inte den här utan jag tipsar om att lyssna på det avsnittet. För där finns det rätt mycket man kan göra för att få en diamant som aligna med ens egna prioriteringar. Så det är bra.
Mm.
Man kan välja om man verkligen vill ha stora, dyra stenar men har en lite magrare budget just nu, kan man titta vintage. Och då är mitt råd att Säg att du har en budget på 20 000. Köp en ring för 15. Och sen unnar du dig att gå till en riktigt duktig guldsmed som får lägga tid på att anpassa den i storlek, gå över alla klor, kanske piffa den, rodera om den om det är en vitguldsring. Så att man tänker, i en vintage ring så får du tänka, ja den är jättebillig men jag kommer behöva lägga lite av det här för att den ska bli en ring som funkar att använda varje dag. Men det är ett sätt att ändå komma under nypriser.
Och det är också ett extremt romantiskt sätt att utan att, alltså som vi kommer helt bort från värdet av pengar.
Mm.
Hur visar man kärlek? För jag kan också hålla med om att när kärlek visar man inte genom priset på förlovningsringen. Och det hoppas jag ändå har kommit fram i det här avsnittet. Men kärlek där handlar ju om att, alltså förlåt, men den killen, eller tjejen,
för partnern.
Eller partnern så, precis. Den partnern som går hela den vägen. Alltså man sourcar en liksom vintage-ring, man liksom letar reda på en stenslipare som kan slipa om stenarna, man gör det här, det här, det här. Alltså, hur romantiskt är inte hela den processen?
Ja, för då har man ju gett av sin tid.
Ja, exakt. Och ett engagemang.
Precis.
Så fint. Och Diamantköparguiden var avsnitt 113. Hur får du bäst diamant för pengarna?
Så där hade jag börjat.
Mm.
Och tips nummer tre då, för man ska ju ha tre tips. Mm. Det är att dels så kan du titta på vad din tilltänkta partner har för metallfärger och vad hen gillar. Och sen så våga fråga, alltså om det är en tjej, hon har garanterat, om du vet att hon har hintat att hon vill befria till, så kan jag lova dig att hon har pratat med sina kompisar om vad hon tycker om och de har diskuterat och snickesnackat. Så försök verkligen göra din research. Nu är det nu du får gå in på detektivarbeten. Kanske kolla om hon har en mapp på Pinterest sparad. Liksom.
Och har du tips till den som lyssnar på programmet och kanske förväntar sig snarare bli friad till inom en viss framtid?
Fria själv.
Mm-hmm. Okej, men då säger jag prata ekonomi innan.
Ja, och om du förväntar dig att bli friad, ett sätt att avdramatisera det hela kan ju vara så här, nej men jag väljer gärna min ring själv. Jag tycker idén att bli friad till är sjukt romantisk. Men sen så kan jag tycka att det är lika fint att bara gå ut och välja ring. För det kan ju vara så att som min vän som jag hjälpt, han har väntat i 12 år för han var så himla stressad över konceptet välja ring att han liksom blev helt handslagen.
Mm.
Så man kanske kan försäkra sin partner om att, nej men det är lugnt, vi kan välja ring tillsammans. Jag är ju nöjd med en godisring eller ett guldband, så kan man.
Ja, för de allra flesta, jag måste ändå säga det, de svaren vi fått in från er på Instagram, de allra flesta skriver att kärleken är det som är viktigt. Och då är det verkligen ett fint sätt att förmedla det på ett tydligt sätt till din partner, att så här, i hintar liksom, att så här, vad du friar med är absolut inte viktiga.
Nej.
Och vi kan leta tillsammans som du säger och så vidare. Alltså det är ju ett väldigt fint sätt att också för dig att visa kärlek för din partner och sänka liksom hens skuldror lite. Men jag har ett litet kort tips. Och det är att om man då, om vi tänker att många har en gemensam ekonomi för sina ringar och nu så empiri då, så råkar jag också veta att många inte har den största budgeten för förlovningsring eller vigselring just i dagsläget. Och då säger jag så här, köp en stackingring. Alltså som du sen kan bygga på senare. Det är så mysigt att liksom bygga på sin stack med liksom 3, 4, 5 ringar. Och att liksom köpa en, alltså det behöver inte vara den perfekta, maffigaste vigselringen till exempel. Eller förlovningsringen. Utan så här, börja med någon och sen som du kan sen bygga på i en stack.
Och gillar du inte den tanken på att ha stackar ringar, utan du vill ha den här ensamma, maffiga, stora ringen. Men många förlovar sig ändå när man är lite så här 25-30. Det ska barn, det ska hus, det är karriär. Man, inte liksom, man har inte samma ekonomi som man är 50. Då kan man ju vara så här, den här tycker jag är fin nu, det är inte min drömring. Men vi uppgraderar den när vi har möjlighet ekonomiskt på samma sätt som att man kanske har råd att köpa större hus eller dyrare semestrar eller att man får bättre ekonomi, så kan man också, det är inget fel att byta ut ringen även om du har samma partner.
Nej, precis.
Och då kan man ju bära den här lilla stacken ringen på ett annat finger och ha det som en söt liten påminnelse liksom så.
Precis.
Så du behöver inte stacka den, men spara den liksom.
Mm. Mm. Kul! Hur känner vi, har du fått sagt att du alltid vill i det här avsnittet?
Och lite till.
Ja, vad bra. Mm. Jag tyckte det var ett lite svårt avsnitt att spela in. Jag känner att när jag lyssnar kommer det säkert finnas mycket som man vill lägga till kanske. Mm. Om du som lyssnar, du får självklart jättegärna skriva in, berätta dina tankar och åsikter. Vi tycker det är jättekul att höra.
Och historier om hur det gick till när ni valde era ringar.
Ja, absolut. Också jättekul.
Killar också hade varit kul om ni berättade.
Ja, håller med.
Mm.
Mm. Ja, jättekul. Och med de orden, kära lyssnare. Eller, först ska jag tacka Hanna också för att du kom hit. Välkommen tillbaka. Det var ett tag sedan vi sågs här i poddstudion.
Mm.
Mm, jättekul. Och du som lyssnar, stort tack för att du hängt med. Och stort tack för att du har skrivit till båda våra Instagram.
Mm.
Jättekul att ni är så engagerade. Hoppas att ni får en riktigt härlig fredag. Och glöm inte att du är värd äkta smycken.
Och ädla stenar.
Och en underbar förlovningsring om du vill ha det. Mm. Thank you.